Super Marki. Där är det borta och köpa ägg för Steinek. Han gick på Ica.
Ägg.
Han var borta i alla fall. Vilken drag.
Kan vi konstatera att det var en hel matkasse han fick ihop där, tror jag. Det var vilken straff. Wow, Malte Lundmark.
Och nu börjar målen ramla in, så det gäller att köra full pung.
Gör inte Samuelsson mål, då är det VM-guldet Finlands. Samuelsson. Missar! Finland vinner VM-guld i Riga. I och med att man tar det för första gången i historien.
Hallå där och välkomna tillbaka till Plastpodden, eller det kanske jag som ska säga att nu är Plastpodden tillbaka, hur ni än vill vända på det hela. Så är det som så att när slutspelet närmar sig så finns det möjlighet att grotta ner sig lite mer om innebandyn. Det här är inför morgondagens match mellan Mullsjö och Storvreta. Det kommer att bli lite uppsnack kring det, men såklart också de aktuella händelserna, vad som har hänt den senaste veckan och helgens omgång där AIK åkte ur Superligan, och dessutom att Dalen tog den sista slutspelsplatsen blev ju också spikat. Det kommer ett svep till att börja med, sen kommer jag och Kim och Eskelinen som jag ska jobba med tillsammans imorgon tisdag den 6 mars genom att kommentera Mullsjö mot Storvreta i Nyhemshallen med start 19.00 i Simor och Sportkanalen. Det får ni inte missa, det kommer bli en riktigt härlig match. Det var ju en av säsongens härligaste matcher som vi fick se senast lagen drabbade samman. Men vi börjar det här avsnittet och vi gör det med ett svep av helgens händelser. Efter 18 år är AIK inte längre ett superligalag. Debaclet nådde sitt crescendo när laget återigen tappade en 2-0-ledning till en förlust efter 3-4 mot Jönköping. AIK spelar i Allsvenskan nästa säsong och SSL är just nu utan Stockholmslag till nästa säsong. Frågan är vad det får för följder för SSL. Dalen gjorde miniskräll då de slog Växjö på hemmaplan med 5-4 och blev därmed åttonde och sista helt klara lag för slutspel. Blir det en ny kvartsfinal med batalj med Storvreta månne? Ja, det får vi se om. Men Jim Johansson har i alla fall varit ett lyft för Dalen sen han kom in efter att ha gjort 103 poäng på 14 matcher i Obbola i division 2. Sirius besegrade Pixbo i Uppsala, men trots det räcker det inte till slutspel. Säsongen slutar som ett misslyckande för Pixbo som jag och fler med mig trodde mer på. Max Wahlgren behåller sin ledning i poängligan trots att han lämnade matchen mållös. Falun och Alexander Galanti Karlström har äntligen ställt in sitt junihågsikte och kunde enkelt städa av Höllviken med 10-3. Galanti gjorde 4 mål i matchen. Helsingborg vann över redan degraderingsklara Torén med 9-5 efter 3 poäng vardera av finländarna Nico Salo och Mika Konan. Dessutom slog Linköping Örebro och tog över tredjeplatsen i SSL. På damsidan slaktade Mora laget från Öyn rejält med hela 8-1. 4 poäng från Amanda Wall och lika många från Anna Wik. Dalagänget ser riktigt starkt ut inför slutspelet och ser ut att ta seriesegern före Pixbo med 3 omgångar kvar att spela. Sirius vann över Linköping med 8-7 efter förlängning och ser ut att få spela slutspel i mitten på mars. Anna Mattsson gjorde 3 mål i segern och Anna Gertz avgjorde. Linnea Nilsson sköt extra poängen till Rönnby efter en tajt drabbning med Karlstad som slutade 3-2 till Västeråsarna. Som med 3 omgångar kvar har sjätteplatsen med 1 poäng upp till femman Täby, 2 poäng upp till fyran Ändre. Målköp fortsätter att kriga om poängligatiteln med Anna Wik och tog tillbaka ledningen efter inte mindre än 7 poäng hemma mot Varberg. Matchen stod länge 3-2, men sen gasade stockholmarna, och trots att vi vet att alla stockholmare inte kan köra bil så höll de sig rätt i vägbanan och vann med hela 11-3 efter 7 raka Täby-mål i tredje perioden. Pixbo kunde enkelt städa av Dalen och Sara Hjorting kunde faktiskt ha gått i tidig pension om hon så hade velat. Pixbo hade vunnit ändå. Pixbo gjorde 5 mål och Dalen sköt osannolika 4 skott på mål under 60 minuter innebandy, enligt den officiella statistiken kanske man ska tillägga. Det sköt dock inte Dalen ut från slutspelsplats, men Malmö jagar och ligger utanför slutspelsplats på samma poäng som Dalen efter att Ellen Rasmussen avgjort först i sadden mot näste jumbo Tälje. Ja, det blir Plastpodden nu då, men välkommen Kim och Eskelinen. Dessutom innan Kim, och du får säga hej, med i vad Joel Mileson sa var världens bästa innebandylag genom tiderna.
Du, jag såg det. Det är ju fantastiskt hedrande. Det var avancerade uträkningar, men ja, vi säger väl inte nej till den första platsen.
Hur har snacket gått efter den? Har du bollat dina tankar om just det med någon?
Nej, det har jag inte gjort. Jag såg den igår, tror jag det var, söndag. Så att jag har inte hunnit att ta upp det med några av mina gamla lagkamrater. Däremot är det lite roligt, för vi har faktiskt bokat ett 10-årsjubileum här i april. Slutet av april så ska vi, den gamla truppen från 2008 som vann, ska faktiskt ha en reunion med en fest. Så det antar jag att det här ämnet kommer att tas upp och hyllas en del.
Mm, det misstänker jag. Den sitter inte intatuerad på en kroppsdel hos dig eller uppsatt på en vägg i Varbergs kontorer?
Nej, inte än. Det kommer nog här efter lunch idag, skulle jag gissa. Då kommer det pryda SVC och även lite tatueringar på ett antal spelare. Det måste ju bli så.
Ja. Om inte annat kan det vara någon tävling om vem som måste tatuera.
Ja, precis, precis.
Ja. Men du, Varberg är all ära där. Men om vi kollar till SSL så händer det ju en del minst sagt intressanta saker igår. Bland annat jag satt och följde Jönköpings besök i Solnahallen. Och AIK är nu definitivt utslagna ur SSL. Hur tänker och känner du kring det?
Ja, jag såg också matchen och det var ju, även om de förlorade matchen igår, så var det ju inte riktigt där de tappade sin SSL-status så sett. Nej, men det är egentligen är det tragiskt, framförallt för Stockholms innebandyn som de sista åren har haft det kämpigt och blivit av med lag efter lag i de högsta serierna. AIK är ju ett starkt varumärke dessutom rent idrottsmässigt, inte bara i innebandyvärlden, så att det är klart att SSL tappar ju en viss status när man förlorar ett sånt storlag.
Mm. Just med tanke på att det här, det är inte så att det bara kommer som en blixt från klar himmel, utan de var ju ganska illa ute i fjol. De släppte in mest mål någonsin i SSL i fjol till exempel. Men vad är det som har hänt i AIK, tror du, som gör att de har gått den här vägen?
Det är svårt att svara på utifrån, men man läser och ser det som alla gör. Den stora skillnaden som jag kan se är det kontra den tiden när vi låg i toppen med Varberg ihop med AIK och krigare. Det var ju såklart att då hade de en spelartrupp som innehöll en 4-5 landslagsspelare i stort sett varje säsong. Så har ju inte fallet varit i AIK de sista åren, och vad jag kan höra så är det väl så att ekonomin har varit tuff och ansträngd för dem. Det är svårt att bedriva elitinnebandy i en storstad som Stockholm. Det finns ett enormt utbud av andra idrotter och aktiviteter som de slåss med. Så att ekonomin har nog inte varit på topp, och därmed så är det också svårare att få in de här toppnamnen som man behöver för att ligga i de regionen av tabellen som de har gjort tidigare. Så att spelartruppen är ju självklart en del. Sen tycker jag å andra sidan att de gjorde ett ganska vettigt beslut för något år sedan här när de skulle börja satsa på unga lovande Stockholmskillar. Och det är ju det truppen i stort sett har innehållit det här året. Men det har ju inte riktigt fallit så väl ut. Så ja, nej, det är svårt att säga på någon sån här konkret punkt som de har gjort dåligt.
Nu måste jag dock ta upp också, för du är ju med i en stor klubb som har gjort samma resa. Kan du förklara ungefär, vad är det för framtid som väntar AIK nu? Eller vad blir det för förändring av verkligheten som väntar nu för AIK?
Ja, alltså utifrån de förändringarna vi i Varberg upplevt så har det inte varit speciellt negativt att åka ur SSL. Snarare tvärtom, vi fick en liten nybyggaranda tillbaks både bland supportrar och sponsorer och även internt i föreningen, att ja, nu jävlar, nu ska vi liksom knyta näven och jobba hårt igen. Det kan ju komma in en form av mättnad efter många år i toppen av SSL där allt rullar på lite som det ska, och sen när inte resultaten kommer med så är det svårare att liksom se vad behöver vi göra. Och på något sätt så är det ju den här kärleken och engagemanget till sporten som alla runt om laget och föreningen behöver. Och det upplever jag att vi har fått tillbaka i Varberg. Så att mitt råd till AIK är väl egentligen att knyta an de här eldsjälarna som finns med stort svartgult hjärta och på något sätt få dem att dra sitt strå till stacken. Och sen är det egentligen bara hårt arbete och lite tur såklart med värvningar och sånt. Det går inte att sticka under stol med att bra spelare hjälper resultaten. Men sen handlar det också mycket om att hitta rätt spelare som verkligen brinner för det och vill någonting.
Jag fick en tes och då vill jag, du som är expert och kan det här lite bättre än mig, men jag tänker så här att om man kollar på innebandyn så är det ofta en årskull av jättebra spelare som kommer till ett lag som drar laget framåt. De blir hyllade för allting och sen när då de spelarna försvinner så märker man ju ganska tidigt att ja, men det var ju faktiskt bara det att de hade spelare som var bättre än alla andra. Sen kommer liksom återväxten och det funkar inte lite grann. Jag tycker att man har sett det där på flera lag. Det är väl kanske Storvreta som har lyckats bäst med att få en ny generation och skicka in en ny generation. Men just det här, hur ska man jobba för att om man har en så pass etablerad kull som varit drivande länge, att inte få att ja, men de måste göra comeback, de måste göra comeback, de måste göra comeback, utan istället få den där generationsväxlingen lite tidigare?
Ja, det är ju den svåra delen och det är precis som du säger att alla lag som har varit framgångsrika, de har fått in ett antal spelare under nästan samma säsong kan man väl säga, som har stannat i laget ett antal år och till slut lyckats nå resultat. Det är ju oftast det som är framgångsreceptet i idrott. Storvreta som du nämner har ju, de har ju fortfarande sin äldre generation kvar i laget som var med och lyfte upp dem till de här nivåerna på SM-guld. Så att, ja, vi får väl se hur Storvreta tacklar det när Mattias Samuelsson, Jesper Berggren, Viktor Klinsten, Henrik Stenberg, de här försvinner. Jag gissar att det kommer bli en liten dipp för dem också då. Men det är som sagt, det är svårt och det gäller ju att ligga några år i förväg på de här, på värvningssidan helt enkelt, och hitta ett antal unga killar som man tror på och så dessutom kunna ge dem chansen att spela under tiden så att inte de får sitta för mycket på bänk och lämna klubben. Det är en svår balansgång det där.
Vi ska inte bli för långdragna i det där, men det är såklart att det är någonting som blir en stor snackis idag innebandy Sverige att AIK åkt ut. Det blev ju dessutom en del andra saker klara. Bland annat så blev ju Dalen klara som åttonde och sista slutspelslag. Vad känner du om den där kampen som Dalen hade med Jönköping och Sirius främst?
Nej, alltså jag sa, även om inte Dalen har rosat marknaden, nu på slutet har de väl hittat någon form av stabilitet igen, men de var ju lite illa ute för någon månad sen här, men jag har väl ändå känt att framförallt att Jönköping inte riktigt är redo för ett slutspel än. Sirius fick ju en ganska tung inledning av den här säsongen och låg ju väldigt illa till innan man bytte tränare, så att det kanske var lite av Dalens räddning att de lagen under inte riktigt var där och konkurrera på allvar. Det var ju egentligen först nu på slutet som det hettade till lite. Men Dalen känns ändå lite homogenare och lite stabilare än Jönköping och Sirius. Och därför tog de också den där sista slutspelsplatsen. Så det var väl egentligen fullt rättvist.
Dalen spelar ju, det är ingen hemlighet för dem som har sett innebandy mer än en gång hur Dalen spelar. Men vilka tror du att Dalen kommer att... Vilka kommer att välja Dalen? Vilka kommer istället att välja Helsingborg till exempel? Hur känner du där styrkeförhållanden?
Storvreta kommer ju att vinna serien och jag tror att Storvreta kommer välja Dalen. Kanske inte så mycket för att de har bättre statistik mot Dalen än vad man har mot Helsingborg, men dels är ju resan en anledning till det. Jag tror Storvreta känner sig ganska bekväma i att möta både Helsingborg och Dalen. Skulle man välja Helsingborg så finns det ju en krydda i den matchserien såklart med Mika Kånen som har ett förflutet i Storvreta. Men jag tror att Storvreta kommer att välja Dalen och ser ingen annan utgång på den kvartsfinalserien än att Storvreta vinner ganska komfortabelt. De möttes ju i kvartsfinal i fjol dessutom, så att jag tror att Storvreta Dalen möter den i kvartsfinal.
Det var ju faktiskt, i fjol snackade man lite grann om att skrällvarningen fanns ju där, att Dalen skulle kunna skrälla mot just Storvreta. Det blev det, var det 4-0 eller 4-1 i matcher, är lite osäker på. Men det var ju ganska komfortabelt för Storvreta. Är det ännu tydligare i år att de kommer att vinna väldigt lätt?
Ja, det skulle jag nog säga. Storvreta har ju varit enormt imponerande den sista månaden. Jag tror man är det 11 raka matcher nu som man har vunnit. Och i och för sig så var ju senaste laget man förlorade mot under ordinarie tid var ju faktiskt Dalen. Så det kanske finns en liten strimma hopp för Dalen. Men jag ser som sagt 4-0 eller 4-1 i matcher. Det är ju ett fullt rimligt tips.
Mm. Just där var vi inne lite grann på valen då. Hur mycket spelar du som har varit med i de här valen? Hur mycket spelar resan roll liksom för att få en lätt resa med tanke på att man spelar ju nästan varannan dag?
Ja, men det spelar en viss roll. Sen är det klart att är det två lag som är jämnbördiga sett till motstånd så har resan en större betydelse. Men är det två lag som man känner att nej, vi har lite sämre känsla mot ett lag som ligger längre i, eller närmre i rent geografiskt, så är det klart att då kanske det inte spelar så stor roll. Jag tror ju till exempel inte att Storvreta skulle ha valt att möta Falun om nu Falun låg på 56:e plats. Så att visst, resan har en stor del i det, om det är så att styrkeförhållanden är någorlunda jämna mellan de man väljer.
Mm. Så om vi då ponerar att Storvreta väljer Dalen, om du får tippa de andra kvartsfinalerna, hur tror du att de ser ut om du utgår från hur tabellen ser ut idag?
Då skulle jag ju säga att ettan Storvreta möter åttan Dalen. Falun som kommer tvåa kommer att välja Helsingborg. Sen är det tuffare då. Sen är det fyra väldigt bra lag som ligger på plats 3-6. Linköping som ligger trea idag har ju då att välja mellan Växjö och Mullsjö. Ja, det är jag osäker. Jag skulle nog säga att Linköping kommer att välja Mullsjö. Och så får vi en fjärde kvartsfinal där mellan Pixbo och Växjö. Det är väl så det ser ut idag. Ja, och som sagt, Linköping, hur man resonerar det vet jag inte riktigt. Men Mullsjö och Växjö känns som två tuffa lag oavsett. Så det är nog inget man vill välja. Utan Linköping, Mullsjö skulle jag nog säga. Och som sagt, Pixbo och Växjö i den sista kvartsfinalserien.
Två ganska fräna matchserier i så fall mellan Linköping, Mullsjö och Pixbo och Växjö.
Ja, så är det ju såklart. Det är ju... Det kommer bli riktigt häftiga matcher dem emellan. Sen vet vi inte, det är ju som sagt, de kan ju, Växjö skulle kunna komma både 3 och 4 i tabellen, och Linköping och Pixbo skulle också kunna byta position, så att vi får ju se här, sista omgången avgör den helt och hållet egentligen.
Min magkänsla sa ju igår när vi snackade igenom omgången lite grann, jag och några kompisar, då sa vi det att ja, men jag tror det är extremt viktigt för Linköping att verkligen gå all in mot Falun, för att de vill ju inte bli 4 och få Växjö. Jag tror att de mycket hellre tar Mullsjö.
Ja, jag tror också det är så. Och jag vet ju också att Pixbo gärna skulle hamna 3 i tabellen för att ha möjligheten att välja ett av de lagen. Så ja, men det är viktiga positioner där, både vad det gäller hemmaplansfördel i kvartsfinalserien, men också lite grann vad man har för känslor internt mellan lagen. Men just nu så känns ju Mullsjö som det svagaste laget, om man nu får säga det, utav de fyra, även om de skulle kunna överraska och egentligen har byggt och förberett sig för att ta sig längre än vad man har gjort tidigare, så är de ju sist i tabellen utav de fyra lagen, så att Mullsjö är väl kanske de som blir valda då.
Just det där är ju någonting vi kommer att komma in på lite senare, men jag tänkte att vi ska stöka av en annan het snackis innan, nämligen junihåkdebaclet för Falun.
Ja.
Det är ju faktiskt intressant. Om man kollar, jag har lite statistik framför mig här nu som jag har kollat upp. Och till exempel så, nu har alltså Alexander Galante Karlsson, gjorde han 4 mål mot Hördeviken igår. Men han hade innan det alltså gjort mål i en av de 6 senaste matcherna. Nu har han haft en del skadebekymmer också. Sen var han ju borta 4 matcher i januari. Men ni pratade om det där lite grann i tv-sändningen när jag inte var med. Men... hur ska man ställa om som spelare? Förklara för oss som inte spelar innebandy på elitnivå. Hur funkar det där? Alltså, vad är det som är grejen med att byta klubba? Vad är svårigheten?
Alltså, svårigheten är ju... eller man kan väl säga så här, i korta drag så är ju din klubba, det är ju ditt verktyg på något sätt. Det är som att en hantverkare har sina saker som han jobbar med när han bygger ett hus. Eller att en skidåkare har sina skidor och sin vallning när hon åker skidor. Klubban är ju liksom det mest intima verktyg du har när du spelar innebandy. Man använder sin kropp och sin fysik, ja. Men klubban är det du håller i handen, är den du behandlar bollarna med. Och alla klubbtillverkare är ju egentligen uppbyggda på olika sätt. Det är olika utformningar på bladen framförallt. Skaften i sig är ju relativt lika, det kan skilja en aning, men jag skulle inte säga att det är skaften som är problemet, utan det är ju själva bladet. Och de är ju utformade på olika sätt helt enkelt, och många spelare har ju anpassat sin spelstil efter hur bladet är utformat, och många spelare har skapat sin spelstil utefter en viss typ av blad. Så att det är en jättegrej att byta klubbor mitt under säsongen, framförallt för ett lag som Falun som har spelat med samma klubbmärke i 7 år, tror jag det är, när man har använt Excel. Så att spelarna i Växjö är ju, eller vad säger jag, i Falun, de är ju extremt vana vid det materialet man har haft under så lång tid, och det sitter liksom i ryggmärgen. Man behöver inte tänka så mycket inför en match, utan ja, klubban är som den är. Och sen när man då helt plötsligt går och byte till ett helt annat verktyg. Det som att byta från iPhone till Samsung i teknikvärlden, om vi pratar det, det gör man inte på en dag. Man hittar inte alla funktioner så snabbt. Så att det är anmärkningsvärt att det sker mitt under säsongen. Och det syntes extremt tydligt, skulle jag säga, den matchen jag var på plats och kommenterade, att man inte var bekväma med det nya materialet än. Och det har såklart ingenting att göra med att Unihoc, som man nu har bytt till, är ett sämre märke på något sätt, utan det handlar helt enkelt om att spelarna är vana med något helt annat. Så det är en stor grej.
Men du ska få slå hål på en liten myt här, men om jag kommer med en liten tes så får du slå hål på den om det är så möjligt. Men ja, jag upplever det som att bra skyttar, alltså som skjuter handledsskott, har inte Unihoc. Unihoc är en väldigt bra klubba för en spelare som Johan Samuelsson. Emil Johansson passar säkert jättebra i Unihoc, just med tanke på att det är en bra passningsklubba, det är bra direktskottsklubba, en bra dribblingsklubba. Men för dragskott är inte Unihoc optimal. Då är både Salming, Fatpipe och kanske framförallt Excel mycket bättre. Och det känns ju lite grann som att just därför känns det här som en klubba som straffar just Alexander Galante Karlström mest, för att det är, jag ser väldigt få riktigt bra handledsskyttar, eller helt enkelt bågskyttar, som har Unihoc. Östholm är väl kanske undantaget.
Ja, det ligger någonting i det. Alltså, om man drar tillbaks klockan ganska många år, så på den tiden jag var junior, eller i alla fall äldre junioråldern, så pratades det ofta om just det här med klubbmärke och vilken typ av spelare som hade vilken klubba. Och det ligger en viss sanning i det, att bågspelare som gillar att skjuta dragskott, de spelar med Excel. Jag var själv en spelare som gillade att skjuta, hade ganska mycket hook på mitt blad, och jag hade ju spelat med Excel i all oändlighet. Så att det finns en viss sanning i det, att man spelare som gillar att skjuta dragskott och lägga den i hooken på något sätt, de använder Excel framförallt, och andra spelare som kanske har andra egenskaper, de spelar med Unihoc. Sen har det ju tillkommit ett antal till märken då på vägen, men ja, det finns en viss sanning i det.
Ja, och det är ju ingen kritik mot Unihoc, utan det är väl bara mer att det har blivit lite en trend att det är så.
Ja, precis. Och en del i det kan ju vara, som sagt, hur man väljer att bygga upp sina blad. Excel har ett utbud som egentligen inte är lika stort som Unihoc, utan det finns två typer av hårdheter på bladen. Jag gillade att spela med ett hårt blad som behöll sin hook hela tiden, för att det var liksom mitt adelsmärke att hooken skulle vara där. Hade jag spelat med ett rakt blad så hade jag inte varit suttit här och pratat med dig idag. Då hade det ringt någon annan gammal storspelare.
Då hade ringt Bunt istället.
Ja, precis. Nej, men alltså, identiteten i din spelstil sitter ju ofta i klubban. Det har varit ett intressant test att byta klubbor på alla spelare man vill byta på under en match och låta dem spela med något helt annat. Då hade liksom publiken på något sätt kunnat se att oj, han tappar sin identitet när han byter märke eller byter utformning på bladet. Så att det mycket sitter i bladet, och Excel hade ju gjort sig kända för att ha blad som dels då behöll hooken på ett bättre sätt, och det passar ju spelare som skjuter mycket. Så ja, vi får se. Men som sagt, Martin Östholm är väl ett ganska bra exempel på att det går att skjuta hyfsade skott med Unihoc också.
Ja, det är sant. Men har du någonting med utgröpningen i bladet också? Jag vet inte hur nördig du är. Det kanske, jag har hört att Tobbe Gustafsson är den man ska ringa om man ska ha nördigt snack om blad och sånt. Vissa i Storvreta säger att han vet vad alla i hela ligan spelar med. Men, ja. men hur mycket är det med utgröpningen? Alltså, hur skålat blad är det som gör att det är svårare att skjuta dragskott med Unihoc? Eller är det där med styvheten som du snackar om?
Ja, det är nog, alltså det går nog inte att peka på en specifik detalj i bladet. Det finns ju, om man delar upp ett blad i tre olika delar då, så kan man ju säga att utgröpningen är en del. Det är väldigt individuellt från spelare till spelare om man vill ha mer skålat blad eller mindre skålat blad. Sen är det ju en sak längst fram och längst upp på bladet, så brukar det ofta finnas en liten krok där. Excel har ju alltid en liten topp där som man kan vika ner för att på lättare sätt dra med sig bollen. Det har inte Unihoc på samma sätt. Och sen det tredje är då såklart hårdheten och vilken typ av plast det är i bladet. Och där skiljer det kanske mest då på just Excel och Unihoc. Så att det finns egentligen tre delar i bladet som gör att man kan sätta sin identitet på det. Och vad Unihoc saknar som Excel har, som jag tycker är allra största delen, det är just den här lilla kroken längst fram på bladet som man kan vika ner. Den finns inte riktigt där på samma sätt hos Unihoc.
Hur funkar det där i ett lag då? För visst är det som så att alla har väl samma klubbmärke till, men då är det väl några man får räkna bort. Till exempel i Falun läste jag någonstans att Omar Aldib spelar ju med Zone och övriga har haft XL fram till nu.
Ja, det är också lite olika från lag till lag. Det beror lite på vad föreningen har skrivit för sponsoravtal med sin leverantör. De flesta leverantörerna som levererar klubbor till en elitförening vill såklart att alla spelar med det. Det ger ju bäst synlighet för dem. Men sen då i Omars fall där så kan det ju vara så att han har ett personligt avtal med sin klubbleverantör som gör att han inte får spela med något annat. Och då hamnar man ju i konflikt mellan vilket avtal ska gälla. Är det spelarens individuella eller är det föreningens avtal? Sådana diskussioner har vi haft i Varberg också tidigare, vet jag. Men där har vi haft ett 100% engagemang för Axel, eller Excel då, så att vi har fått bryta de avtalen som har funnits för spelarna själva. Men ja, det beror på vad man har skrivit för typ av avtal helt enkelt.
Då går vi in på nästa punkt.
Ja.
Och det är ju helt enkelt det jag och du ska göra imorgon. Vi ska jobba tillsammans på Mullsjö mot Storvreta. Senast jag såg de två lagen, det var i IFU Arena och det var en helt magisk match, fullsatt på läktaren och ett vansinnigt tryck och två domare som efter matchen fick beröm av både Henke Stenberg och Patrik Åhman, och du förstår att då har det hänt någonting i matchen.
Då har det hänt någonting. Ja, nej, men det ska bli fantastiskt kul. Dels att få jobba med dig och dels att få se två bra lag. Storvreta är vi ju jättenyfikna på såklart efter sin streak av segermatcher, men också Mullsjö såklart. Nyhemshallen är alltid bra och rolig. Det är välfyllt och en publik som lever sig med. Så att det ska bli en superintressant match tycker jag, även om den har liten betydelse för tabellen.
Vad är det med Mullsjö som gör att de ligger sexa och inte ligger trea, fyra som vi många hade tippat inför säsongen?
Jag skulle nog säga att de inte riktigt har fått det utfallet på de spelarna som de tog dit i år. Och då tänker jag framförallt på Rickard Eriksson som kommer från Varberg, och jag tänker på Anton Westlund från Karlstad. Det var ju två spelare som spelade i mindre lag i fjol och hade en väldigt stor roll i de lagen. De har inte riktigt lyckats skapa sig det utrymmet i Mullsjö av förklarliga skäl. Det finns redan ett antal bra spelare där, så att de två spelarna har inte riktigt dominerat på det sättet som vi är vana vid att se dem från sina tidigare klubbar. Så att det är en anledning till att Mullsjö inte riktigt har klaffat. Sen har man ju provat ett litet nytt försvarsspel under säsongen, egentligen fram till för ett par månader sedan. Fick inte heller det utfallet som Andreas Elf ville ha utav det. Nu har man kommit hem lite och spelat lite mer som man gjorde i fjol, och det tror jag är nyckeln för att Mullsjö ska kunna ta sig längre i slutspelet i år. Men man lyckades som sagt inte sätta det här nya försvarsspelet fullt ut. Nu känner man sig lite tryggare, så att jag tror att de kan vara med och skaka de flesta lagen i ett slutspel faktiskt.
Jag kollar bara lite snabbt på statistik här. Om man kollar på topplagen, man har alltså inte slagit varken Storvreta eller Falun den här säsongen, och det är dessutom, om man kollar på de två senaste matcherna, Torén gruppen mot Mullsjö 5-7, den tvåmålsseger mot tabelljumbon, och så dessutom då vinst i overtime mot Dalen. Det är inga resultat som skriker muskelspänningen för slutspelet.
Nej, det är det inte. Och som sagt, de har haft en säsong som inte har varit vad man förväntade sig. Att man inte slår Storvreta eller Falun, det behöver man inte lägga så stor vikt vid. Det är ganska många andra lag som inte heller gör. Det är de två stora giganterna. Men därefter så ska ju faktiskt Mullsjö vara med och tampa som position 3 och 4 tycker jag. Så starka är man. Så att man har inte fått ut det man själva förväntade sig, eller det vi utanför heller förväntade sig. Men som sagt, slutspel är något helt annat. Och nu har de varit där i några år och känt på det. Och vem vet vad en fullsatt Nyhemshall kan göra för Mullsjö. Det ska bli spännande att se om man har lyckats hitta formen här mot slutet. Och jag tycker att vi får kanske en liten fingervisning i morgon tisdag också.
Ja, jag kollar till resultaten här som de har mot övriga topplagen. Mullsjö har haft det ganska lätt för Växjö här. De har en uddamålsförlust med 4-5. Annars har man vunnit ganska stort mot Växjö två gånger. Bland annat har man vunnit 9-4. 9-4 var den jag såg där. Jag hann inte ögna igenom det här under lite utlägg där. Men att det man kan se ganska snabbt av att se igenom resultaten under hela säsongen är ju det att de har ju haft det väldigt topp mot de andra, tufft mot de andra topplagen också. Linköping har de haft det svårt med. Samma sak mot Pixbo. Det är ju kvartsfinal, semifinal och final. Det är ju nu det gäller. Om man inte är bra mot topplagen, det låter inte bra.
Nej, så är det. Det är ju enkel matematik. Det hjälper ju inte att slå lagen under, för de följer ju inte med i ett slutspel. Och jag tror, den statistiken du pratar om där är ju... Jag tror det var så ganska långt fram i säsongen att man inte hade slagit ett enda lag som låg före dem i tabellen. Nu på slutet tror jag de har ändå tagit några poäng mot dem. Men ganska långt in i säsongen så hade de alltså inte slagit ett enda lag framför dem i tabellen. Och det är klart att det bör ju vara en aning oroande inför ett slutspel. För då möter man ju bara bra lag. Men som sagt, det har funnits tidigare lag som har tagit sig till slutspel i sista omgången och vunnit SM-guld. Så att större under har ju skett än att Mullsjö skulle ta sig förbi en kvartsfinalserie till exempel. Men man behöver höja sig såklart. Powerplay behöver bli bättre, boxplay bättre. Och sen så behöver David Gillek, Rickard Eriksson, Anton Westlund, Isak Rosén, de här nyckelspelarna offensivt, de behöver börja leverera.
Ja, för kollar man på truppen, alltså det är ju en både namnstark trupp med lite äldre, mer rutinerade stjärnor och så unga, väldigt lovande i Sebastian Palmqvist, Kim Ganevik och ja, Kasper Hedlund får man räkna till de yngre fortfarande. Men alltså det är ju en extremt bra trupp. Westlund såklart inblandad i det hela, men det är ju en väldigt, väldigt, väldigt bra trupp.
Ja, det är det. Och det kan väl också vara en sån sak som kanske har blivit deras fall lite i år, att de har en extremt bred trupp. De har ju på bänken och utanför truppen i stort sett i varje match har de ju spelare som skulle platsat i väldigt många andra SSL-lag. Och det är inte alltid heller så enkelt att hantera en sån sak med en sån stor trupp där många spelare vill spela och kanske bör spela på något sätt. Så att jag är inte insatt i hur de har funderat när de har byggt sitt lag, men det är klart att de har en extremt bred trupp sett till SSL-kompetens. Sen kanske det är spetsen då som inte riktigt har levererat i år som vi är vana vid, men i ett slutspel så måste man på något sätt använda spetsspelarna på optimalt sätt och även de här rollspelarna som ska finnas i en tredje formation till exempel och göra livet surt för motståndarna. Jag tycker de har de flesta av de här ingredienserna. Det gäller bara att få ihop det på bästa sätt.
Skrällvarning kanske på Mullsjö om man verkligen får ihop det i slutspelet då. För man får ju, även om man hade räknat om topp 4 inför säsongen, med tanke på att de ligger sexa får man väl ändå kalla det lite skräll.
Ja, men så är det ju såklart. De går ju in som en liten underdog i egentligen i vilken matchserie som helst i kvartsfinalen eftersom de ligger där de ligger. Men som sagt, Nyhemshallen kommer ju att koka och de är energiska när det väl blir slutspel och de har ju ett antal spelare som jag tror trivs allra bäst när det är matcher som betyder mer. Så ja, lite skrällvarning. Vi får se här i morgon tisdag i första hand om de har eldat igång alla kaminer.
Du har inte stått på kommentatorsplats heller i Nyhemshallen. Då kan jag nämna det att man står ju mitt uppe i riktigt i publiken. Mitt, just bakom Henrik Olofssons farmor och hennes väninnor som står och skriker nedanför.
Ja, det låter fantastiskt och kanske det innebär att våra ljudtekniker får skruva ner våra mikrofoner en aning. Det är säkert lätt att leva sig med i stämningen som blir där. Så att, nej, det ska bli jätteroligt att komma dit och se matchen och jobba med den.
De brukar alltid få skruva ner min, så det är ganska vanligt.
Ja, jag hoppas att det blir så imorgon igen.
Ja, om vi kollar då till tabellen. Alltså snacket som jag hör av innebandyfolk som inte sitter på experttroner, de säger det att det finns ingen som kan hota Storvreta eller Falun. Det är Storvreta Falun som kommer att bli i final. Är det så tydligt eller vart finns skrällchanserna?
Jag får nog faktiskt också sålla mig till den skaran som säger det. Storvreta och Falun känns för bra helt enkelt. Framförallt nu när vi har slutspel som är bäst av 7 matcher. Bäst av 7 matcher så vinner alltid det bästa laget. Någon match hit och dit kan liksom falla på att man haft lite tur och så vidare. Men sett över 7 matcher så vinner alltid det bästa laget. Och Storvreta och Falun är de två bästa lagen. Storvreta, inget snack. Falun är väl de som ska känna sig lite hotade med tanke på det vi har diskuterat tidigare med klubbbyten och så vidare. Så att Falun kanske man kan sänka favoritskapet på någon procentenhet, men jag skulle bli väldigt förvånad om något annat lag än de två stod i Globen den 21 april.
Det roliga är det att om det skulle vara så att även om Falun skulle förlora bara finalen, så kommer ju det att bli snackisen att man bytte, att man gav sig själv någon procent sämre chans i och med att man bytte klubba just innan slutspelet. Det kommer ju att bli snackisen om man skulle förlora. Det är ju oundvikligt.
Ja, så är det. Den kommer de få leva med. Sen, ja, det
blir
är ganska
mer imponerande om de vinner i och för sig.
Det, ja, men så är det precis. Vi får väl se här om några veckor. Det tar ju ett antal veckor att spela sig in med ett nytt material. Nu har de fått ett par veckor och de har haft lite grus i maskineriet under de här omgångarna. Men när ett slutspel börjar här om ett par veckor, så kanske de har hittat mer rätt och spelarna har fått släppa den här oron över vad man ska spela med för klubba och så vidare. Så att då borde de väl vara tillbaka på i gammalt gott slag. Men även om de skulle nå sin fulla potential här, så finns det ett motståndarlag som just nu ändå, vad jag tror, är bättre, och det är Storvreta. Så att det kommer bli tufft för Falun i slutspelet, absolut.
Och nu ska vi komma in på det som vi inte pratar så mycket om, just Storvreta. De leder ju serien. 11 raka segrar var du inne på, som är exakt den rätta siffran. 9-1 mot Linköping här tidigare i veckan. Och så sen då storsegrar med 9-2 mot Växjö här senaste tiden. Man vann mot Pixbo med 12-8. Det är lite håll käften resultat.
Det är det verkligen. Storvreta har imponerat ruggigt, måste jag säga. De har hittat ett sätt att spela som motståndarna har väldigt svårt för. De går ju lite högre upp i banan. De har fördelat ut sina stjärnspelare egentligen över tre formationer, vilket är ganska ovanligt. Många lag bygger en väldigt stark första femma och sen har man en andra femma som är bra och en tredje som kanske då sett på pappret är sämre och lite mer rollspelare. Men Storvreta har hittat på något sätt en bredd där alla formationer levererar. Man har en poängkung i Albin Sjögren och sen har man Stenberg, Alroth, Jimmy Pettersson. Det finns ju gott om offensiv spets där. Sen har man ju då inför det här året stärkt upp backsidan. Man har Samuelsson och Bergen sen innan, Robin Nilsberg, Filip Stenmark. Så att, ja, det är ett ganska, på pappret, ett extremt starkt lag. Centrar som är i världsklass egentligen. Och då har ändå Alexander Rudd inte varit i närheten av sitt gamla jag. Och ändå levererar Storvreta sån här innebandy. Så att det är styrkebesked.
Vad känner du? De har ju ändå inte... Ja, de har värvat och de har fått utveckling på vissa spelare. Men om man kollar på Tobias Gustafsson är ändå det stora, den stora värvningen. Då får Valdemar Alroth ursäkta. Men vad säger du om Tobbe Gustafsson? Det måste ju vara en av... Ja, han måste ju vara nominerad till årets spelare i alla fall.
Ja, det bör han absolut vara. Han spelade ju dessutom center ganska långt in i den här säsongen. Och han är ju en sån spelare som på något sätt blir bättre och bättre ju tuffare matcher det blir. Han är ju fysiskt väldigt stark och bra på det mesta på en innebandyplan, skulle jag säga. Så att han har ju varit ett extremt lyft för Storvreta, såklart. Men jag skulle också vilja plussa för just en sån som Valdemar Alroth, som har varit poängkung i Växjö tidigare, och han går in och bara fortsätter leverera här. 31 mål hittills, det är imponerande. Så de har träffat rätt i de värvningarna de har gjort. Filip Stenmark också, som hade en ganska tung säsong i fjol i Varberg. I år har han hittat tryggheten i en formation ihop med Robin Nilsberg, där han inte behöver ta lika stort offensivt ansvar. Och då blir Stenmark också en väldigt stabil SSL-back. Så att, ja, de har prickat rätt med sina värvningar och gjort det väldigt bra.
Jag skrev bara upp kedjorna som de hade i helgen här. De kör alltså Jimmy Pettersson, Wienroth och Alroth har de ju kört ett tag. Men ändå anmärkningsvärt, de har väl växlat lite grann på att köra Rudd som center med Albin Sjögren och Henke Stenberg, men kört ganska mycket nu på slutet med Viktor Andersson.
Ja, de har ju som sagt en stark centeruppsättning där. Det är lite olika speltyper såklart, men Wienroth är också en sån spelare som i år har lyft sig, haft lite skadebekymmer och så vidare innan, spelat back en del. Han har ju haft en jättefin säsong. Viktor Andersson är alltid bra. En ganska underskattad spelare, skulle jag säga. Han har väl i och för sig gjort någon landskamp. Men underskattad motor. Han är bra i båda riktningarna och sätter alltid fart på bollen. Och sen då Alexander Rudd. Han behöver ju ingen närmare presentation. Även om han har haft en tung säsong med hjärnskakningar och andra skandaler. Så det är klart att det finns kompetens på centerpositionen.
Ja, verkligen. Men Storvreta då, kan det vara helt enkelt så att Alltså, hur tänker man där i Storvreta? Vad skulle du tänka om du under redan storhetstid och så får du veta att AIK en vecka innan slutspel ska byta klubbor? Alltså, men det måste ju ändå känna sig, ja men bra, då kastar vi in lite problem för dem.
Ja, nej, men alltså, jag tror inte Storvreta funderar så mycket för tillfället. Det är väl det som är kännetecknar lag som går väldigt bra, att allting bara flyter på. Jag tror inte att de kommer till träningen och funderar så mycket, utan de längtar nog bara efter matcher. De är i ett enormt flow med segrar nu, så att de är nog väldigt harmoniska för tillfället och jag tror att de har kul i gruppen. Och ska väl också säga så att Storvreta har haft en hel del bekymmer i föreningen i år med styrelser och ja, klubbchef som har fått avgå och så vidare, så att det stärker ju egentligen ännu mer spelarnas prestation. Det känns som de har knutit sig samman som en väldigt stark grupp och känns lite som vi mot resten av världen känsla och det ja, nej, de ser enormt starka ut, det måste jag säga.
Ja, hatten av för det att man kan ignorera alla problem som varit på sidan och ändå gå som tåget som man har gjort.
Ja, precis. Det tyder ju på någon form av styrka i gruppen.
Mm. Och vi får ju se ett rejält styrkeprov imorgon mot Mullsjö, bortaplan i EM-hallen, mellan Mullsjö och Storvreta, alltså klockan 18.50 tror jag sändningen börjar i alla fall i Sportkanalen och på Simor om man har det. Ska jag och Kimmo surra? Det ska ju bli riktigt, riktigt kul, Kimmo.
Det ska det absolut bli. Jag ser fram emot att komma till Nyhemshallen och sitta i en gryta med Mullsjö-supporter. De brukar ju vara ganska färgade också, så det ska bli fantastiskt roligt.
Du har ingen sån där att du har dragit någon speedy kommentar om Mullsjö under dina år. Jag vet, första gången jag och Patrik åkte dit så hade han ju sagt någonting till Aftonbladet om att de spelar som ett gäng bönder, bla bla bla. Och då hade jag tänkt ta med mig det löpet, men det fick jag inte göra för Patrik. Men har du något liknande jag kan gräva fram på dig?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, under den perioden vi var som mest framgångsrika så var ju inte Mullsjö på den nivån, så att vi var väl inte riktigt så...
Han har kommit upp innan du slutade.
Vad sa du?
Visst han har kommit upp innan du slutade?
Ja, ja, jag har mött dem ett antal gånger. Men de var ju som sagt, det var ju lite i starten av deras SSL-karriär. Så att vi var väl inte riktigt konkurrenter på samma plan då. Så nej, jag tror inte att jag har några såna smarriga anekdoter att bjuda på.
Jag måste bara kolla upp här också. Vad var det du hade för rekord nu? Du hade flest assist av en spelare i en match. 14 stycken gjorde du i Varberg. Det var på lite lägre nivå i och för sig. Men 14 assist i en match.
Det var lite lägre nivå än SSL. Det var det. Ja, det får jag nog säga.
124 poäng. Nej, 124 assist gjorde du under en säsong.
Ja, jag tror det var 250 poäng. Om inte
241 helt... vill jag rätta där. Ja, 200, men det är 250. Helt otroligt. 241 poäng. Ja. Ja, det är inte ja. Men du, är kul Kimmo, då sätter vi punkt där. Och som sagt, är det någon som känner, om de kommer på någon annan juniorspelare som har ett helt underbart skott, så får de ju gärna skriva det på Twitter, så kan vi få en uppdatering i fler som har, vi kommer säkert att komma på ett gäng när vi går ut härifrån inspelningen också. Men ja, intressant snack. Kimmo, kör hårt imorgon, ja. Storvreta och med gästar Mullsjö.
Härligt, ser vi framåt.
Ja, det var det. Sista omgången i herrarnas innebandy kommer på lördag, men först imorgon tisdag, eller när ni nu lyssnar på det hela, den 6 mars klockan 19.00 i Sportkanalen och på Simor, så kan ni se Mullsjö mot Storvreta. En riktigt härlig match. Det var ju faktiskt en av säsongens bästa matcher när de möttes i Uppsala, de två. Kul att ni är med här med Plastpodden. Kan nämna också att den 10:e så sänder vi sista omgången på herrsidan. Då är jag och jobbar med hockey, så blir det annan person som leder det hela programmet. Men jag är tillbaka nästa vecka då vi bjuder på slutspelsinnebandy den 15:e och dessutom den 17:e sista omgången för damerna i SSL, då på Sportkanalen och på Simor. Var jättegärna med oss då. Snart kommer det slutspel. Härliga dagar som väntar. Ni får jättegärna dela Plastpodden i era kanaler, på sociala medier eller så vidare. Ha en fortsatt trevlig dag och härligt med slutspel som kommer strax in i banan. Hej!